Välkommen till avsnitt 72 av Sångarpodden. Avsnittet spelades in i mars 2024. Sångarpodden sponsras av iSing, din sångtränare på nätet. Uppsjungningar och sångövningar som hjälper dig att hålla rösten i form. Det är superbra! Gå till ising.se och prova vår gratis uppsjungning. Hans musik har just fått pris som årets visa vid Manifestgalan. Musiken spelas av magiska Midnattsorkestern. Vi väntar på David Löfberg. Jag ska säga välkommen till Sångarpodden.
Tack.
David Löfberg.
Ja.
Och så ska jag börja med att säga grattis. För vad jag förstår så har du ju nyligen fått ta emot ett pris för årets visa.
Precis. Manifestgalan förra veckan så fick Midnattsorkestern då priset. Det var väldigt trevligt och oväntat för mig.
Mm. Ja, det är lite så här... Manifestgalan, det är lite så coolt.
Alltså, det känns lite coolt. Det är, ju, det är oberoende musikproducenter det handlar om. Ja. Oberoende skivbolag. Så att det är lite underground-känsla. Sådär. Det, vilket är positivt. Väldigt trevligt. Det var liksom, det är en väldigt bredd. Och just att man träffar folk från så mycket olika håll. Så att det var väldigt roligt och stämningsfullt i Norrköping av någon anledning var det.
Mm. Men jag tänker att det är både oberoende musikproducenter och artister. Det är många som har blivit etablerade som först uppmärksammades där, vad jag förstår. Så.
Det är väldigt blandat. Jag tror Striplers till exempel vann årets dansband och de har väl hållit på ett tag. Så att det är väldigt blandat. Det var, ja, Geo Riedel var nominerad också till exempel. Han var ju som bekant inte där, tyvärr.
Mm.
Men så att det är väldigt blandat. Olika åldrar och hur olika liksom, genrer. Sen är det väldigt mycket, ja, det är andra genrer framförallt än till exempel Grammy-skalan. Där var visa och singer-songwriter liksom, ihopslaget till en kategori och det var ingen av oss som var nominerad till Manifest visa som var nominerad i Grammy-skalan.
Liksom. Mm.
Så att, ja, men det är väldigt roligt och viktigt att de uppmärksammar musik.
Ja, också. Men precis. Men jag tänker så här, den här visan som då Midnattsorkestern vann med.
Skivan heter Yllefilt, ja precis,
albumet heter Yllefilt. Yllefilt och gulligt.
Och det heter ju titelspåret också på skivan.
Just det. Och det är ju du som har skrivit det.
Mm.
Det är du som har skrivit både musik och text. Yes. Så det måste ju kännas ganska stort för dig.
Ja, absolut.
Berätta om Midnattsorkestern.
Ja. Egentligen kan man väl säga att mycket idéer och upprinnelse till det hela kom från min tid på Gotland. Jag bodde där och pluggade på något som heter Gotlands tonsättarskola. Och sen så bodde jag kvar där och jobbade som pianolärare och lite sånt där. Och spelade i en balalaika-orkester där, Gotlands balalaika-orkester. Och sen så flyttade jag därifrån och började plugga i Göteborg. Och då hade jag liksom lite skisser och sådär på saker jag tänkte göra. Jag hade liksom lite melodier som jag sen hade börjat försöka skriva texter till. Tidigare hade jag mest skrivit någon sorts kammarmusik eller instrumentalmusik. Men det var liksom min ingång i att försöka skriva dels överhuvudtaget för liksom sångröst men också text har jag försökt hitta en ingång i. Och min ingång i det har blivit att jag textsätter mina melodier så att det börjar väldigt mycket med melodier.
Mm.
Men i alla fall så när jag gick på musikhögskolan i Göteborg så lärde jag känna folk där och började spela med folk och sen så gick jag på något som heter individuell musikerutbildning med komposition då som huvudinstrument. Och sen så behövde jag ett eget projekt där. Någonting. Skriva för någonting eller på något sätt. Det hittade den formen då av Midnattsorkestern. Och det var att jag plockade ihop ett gäng som bestod av mina vänner där på Musikhögskolan. Som jag hade lärt känna när jag pluggade. Och det var 2009, så att det är samma personer fortfarande. Så vi hade ett antal framträdanden där då. Det var min examenskonsert och lite små festivaler och sådär. Och det var väldigt, ja men det på något sätt satt som en smäck det där med Elina Ryd, då, sångerskan och Malva-kvartetten, alltså stråkkvartetten då, som blev stråksektion. Och övriga musiker. Vi hade några sådana här små framträdanden i såna blackboxar där på Musikhögskolan. Och fick väldigt pepp ifrån både andra elever och lärare. Så att det var egentligen då det var som allra bäst tycker jag. Att det, mina största minnen av Midnattsorkestern är egentligen de tidiga framträdanden. När vi liksom verkligen hade, man hade publiken i sin hand på något sätt. Och det var en otrolig stämning och gensvar från publiken. Sen så började vi försöka hitta spelningar utanför. Det var ju, det är väldigt nyttigt att sätta sina, liksom våga ta klivet ut ur Musikhögskolan också. Och spelade på lite festivaler och sådant på sommaren. Vi spelade på både visfestivaler och jazzfestivaler och små sommarkyrkor och sådär. Så att vi höll på några år, spelade en del och sen så blev det mer och mer att det blev en återkommande sommarturné. Så att det är väldigt mycket det som har blivit det som har levat kvar. Att vi har våra sommarställen i Dalarna och Värmland och Halland och sånt där. Och så är vi mycket där omkring och bor då på sommarställena. För det är inte så superlönsamt att turnera omkring med 8 personer alltid. Sådär. Så att det, nej. Det är bra att kunna lösa boende till exempel.
Just det. Men det var ju ganska fiffigt gjort det här att ta en del av Midnattsorkestern är en annan orkester.
Precis.
Alltså de är ju redan samspelta och har redan liksom, de gillar varandra och lirar ihop. Så att det blir som ett paket i ett större paket.
Så är det ju väldigt mycket och så är ju musiken skriven också ganska mycket. Det är basisten Johan Bengtsson har ju mer jazzbakgrund. Gustav Jolander som spelar gitarr har också lite blandad bakgrund och sådär. Alltså de är ju delvis, deras stämmor är ju delvis helt noterade och delvis ackord. Alltså att det är ackord som de får spela med fritt efter. Och själv spelar jag då dragspel. Jag skriver ganska enkla grejer till mig själv. Sådär. Jag sitter mest och lyssnar själv och är nöjd och spelar små toner ibland på dragspelet. Mm. Och sen är då helt enkelt stråkkvartett. Den då, ja men det är på något sätt, de är som en enhet där, så att ja, deras stämmer är helt noterade och väldigt liksom klassiskt noterade egentligen och så.
Och till det så kommer den här vackra sången.
Precis, den är väl ganska, hon har väl ganska stor frihet där, tolkningsfrihet och jag får väl komma med lite synpunkter och sånt också emellanåt. Så att, ja, men hon sjunger ju någon sorts tradition. Hennes husgudar är ju lite sådana som Edith Piaf eller Billie Holiday och sådana här. Alltså en uttrycksfull typ av chansong-tradition, lite jazzigt åt det jazziga hållet kanske. Mm.
Hörru du, jag undrar, skulle vi kunna lyssna lite på en låt som Midnattsorkestern spelar?
Ja.
Vilken låt tycker du att vi ska lyssna på? Yllefilten eller?
Just det. Det kanske man ska lyssna lite på Yllefilt. Det dröjer lite innan jag kommer in. Men innan alla kommer in. Det är väldigt mycket gitarr och sång i början. Men om vi lyssnar en liten bit in så kommer vi allihop till tals.
Ja men vad kul. Då gör vi det. Här kommer den.
Den yllefilt sommarnatten har lagt sig kring din bädd, kring havets blanka svarta vatten och vikts vid kanten av dess bredd. På havets vitt fladdrar ljusen där stora blommar går, och här går månen över husen och nattens tystnad lika så. Och högt i skyn tänds bilder upp på himlens rund när linjer sluts i stjärnors mystiska förbund. Och i ditt tak ritas mönster i ljuset från din stad som spelar genom dina fönster sin egen gatlykt serenad. När gryningen återvänder har natten redan flytt. Den reser bort mot andra länder och breder ut sin filt på nytt. Långt västerut, bortom havet, går prärievinden len. Ur natten stiger präriesånger som sjungs i lägereldars sken. På Rysslands steppe ska månen än en gång gå och speglas klart. Och i sydväst sträcker Pampas en grön och bördig slätt. Runt byar små förutan gata där ljusen slocknar ett och ett. I söderhavet finns ett...
Fantastiskt! Det låter ju riktigt härligt. Jag måste fråga så här, du är lite romantiker, är du inte det? Det låter väldigt romantiskt det här.
Ja, vad lägger du för betydelse i begreppet romantiskt?
Drömmare kanske?
Mm. Ja, som jag nämnde förut så är ju melodin det som har kommit först för mig. Och det handlar om någonting som man... som kommer till en lite grann väldigt intuitivt och ofta helt enkelt att man är i en speciell ett speciellt tillstånd kanske, och det handlar väldigt mycket om stämning i en melodi. Om man hittar en melodi, i alla fall i fallet Minnesorkestern, så handlar det om att om man ska säga något enhetligt om alltihop så är att det kallas att vi har döpt det till Minnesorkestern. Det är på något sätt en stämning kan man säga, och det är ofta ganska mollstämt, och ja, men i nästan alla fall så har melodin kommit först och texten är liksom en sekundär fråga, och har blivit någonting som man har jobbat sig fram, som jag har jobbat mig fram till, som jag tycker är ganska svårt, men det handlar väldigt mycket om att anstränga sig, det där med att skriva text tycker jag. Så melodin är mer intuitiv och texten är ganska hårt framverkt utifrån stämningen i melodin kan man säga. Och sen i sin tur arrangemanget, för att det brukar ju vara en melodi från början och sen så gör jag en text till den och sen kanske jag provar den med Elina Ryd då.
Mm.
Och i och med att den får liksom tar fysisk form då i hennes sång, så blir jag väldigt snabbt inspirerad till att skriva ett arrangemang.
Mm.
Och då kan det arrangemanget gärna kommentera texten kanske. Alltså jag tycker det är intressant med programmusik sådär, att man hör vissa saker, eller om du har lyssnat på Minnesorkestern så kanske du har tänkt på det någon gång sådär, att om det är en gök till exempel i texten så kommer den även i bakgrunden.
Mm.
Sånt tycker jag är roligt när man sitter och arrangerar och så. Så att det är väl någon sorts gaffelteknik, kan man säga. Att först en melodi och sen en text och sen arrangemanget utifrån texten.
Mm. En sak som jag funderar på, du sjunger inte själv.
Jag sjunger ju en del kör på Midnattsorkestern-grejerna.
Ja, för jag tänker när man ska skriva en melodi, att just för de känns, när man lyssnar på dem så känns de väldigt sångliga, sångbara. Det är ju en konst i sig att skriva en melodi så att den blir just sångbar. Att, kul att höra att ni jobbar liksom lite grann ihop där. Du gör, det blir nästan som en provmelodi som hon sjunger och så kanske du anpassar lite. Eller
ja, någon gång har jag faktiskt ändrat någon liten grej. Det stämmer faktiskt.
Mm.
Men sen, hon är ju också... jag har ju tänkt hela tiden att jag ska sjunga mina sånger själv också.
Mm.
Problemet är att en del är ganska virtuosa ibland att sjunga. Eller rättare sagt, Elina Ryd är ju en sångvirtuos. Hon har ett väldigt register både uppåt och neråt. Och kan lägga sin röst liksom i olika... Hon har olika sorts röster som hon kan ta till. Mer sådär lite läckande, beslöjad klang och ganska djup klang också liksom. Så att man kan prova lite olika saker. Och ja, men det är helt enkelt, det är väldigt många av melodierna för Midnattsorkestern som är ganska, ganska svåra egentligen. Alltså, som jag själv känner att jag kanske inte skulle, det är vissa som jag, alltså jag använder ju sången som ett instrument när jag komponerar också. Och för det handlar ju om frasering och överhuvudtaget kunna andas och sådana saker. Mm. Det är inte alltid, Elina ibland påpekar att saker, om det är ett väldigt snabbt tempo och sådär, att, ja, att man helt enkelt inte kan andas. Så att många av melodierna är ju ganska instrumentala och liksom komponerade instrumentalt från början. Men jag tänker mycket på det, på sångbarhet såklart. Och det gäller även textskrivandet i väldigt hög grad, eftersom texten handlar väldigt mycket om stämningen i melodin och handlar väldigt mycket om ljuden i texten. Alltså, det är någon typ av förlängd orkestrering nästan, tycker jag, att skriva text också. Behöver man inte förringa betydelsen, för att, men att det handlar ju väldigt mycket om sångbara ord. Och det är ganska många ord som återkommer också. Det är ju dels för att det är någon sorts... Jag tänker mig att det är ett lite sammanhängande stämningslandskap. Lite som om man har vävt en bonad och så, där det ingår många olika saker, och så kan man säga att ja, men här är havet och sen så kommer skogen här borta och sådär. Och månen kanske och rymden lite längre bort och sådär. Alltså jag tänker lite grann att jag har väl en dröm om någon sorts egen värld på samma sätt som kanske Tove Jansson eller Jan Lööf eller någon sån där. Liksom att man försöker hitta en stil i form av en värld, befolka en värld och sådär. Det är väl utan åthävor, eller man ska säga, så är det lite så jag tänker också med Midnattsorkestern som en stämningsvärld. Förlåt, jag tror jag tappade din fråga någonstans.
Nej, men det låter ju helt underbart. Du är ju också konstnärligt lagd så att du till exempel yllefilt finns det ju liksom akvareller som du har målat till låtarna. Precis. Kanske inte alla, men flera stycken. Och de är ju underbart vackra. De är jättefina.
Det är egentligen var från början tänkt att det skulle komma en bilderbok.
Mm.
Det var inte ens säkert att det skulle komma. Nu blev det en vinylskiva och att jag använde en av bilderna till omslaget. Eller ett par av bilderna till omslaget. Men tanken, och är väl egentligen fortfarande, men det är lite komplicerat. Jag känner att jag är mer hemma i musikvärlden och den branschen och hur saker funkar där än i förlagsbranschen och bildkonstbranschen. Så att jag jobbar fortfarande på det, men förmodligen ska jag försöka utöka antalet sidor lite grann. Den här boken, det är alltså sången Yllefilt, illustrerad. Okay. Med för närvarande 8 bilder, och jag har insett att det blir lite för få sidor för en bok nästan. Enligt i alla fall vissa förlag och sådär. Så att jag ska mata in lite fler bilder. Jag ska dela upp texten på lite fler bilder som jag har idéer om. Sådär. Så att det är väl fortfarande en idé om det som ett bokprojekt i sig, bara den sången Yllefilt.
Mm.
Sen har jag ju också idéer om att jag skulle gärna vilja ge ut mina sånger i någon sorts tryckt form. Kanske
Just
med
det.
Bara text och melodi och med kanske egna illustrationer.
Så det att, låter toppen tycker jag.
Det
jag
vore
tänker så här, bara
kul.
Tipsa lyssnarna för att om man vill gå och titta på några av de här akvarellerna så finns ju de på din hemsida. Och
precis.
Då heter den www.davidlofberg.se. Mm. Kan vara värt.
Där kan man även klicka sig vidare till Midnattsorkestern och sådana saker.
Just det.
Och Midnattsorkestern.se funkar också.
Ja,
då kan man klicka sig vidare till min hemsida.
Ja, därifrån. Det kanske är enklare. Midnattsorkestern.se. Jo, det var ju så kul tycker jag att se att du har ju gjort någonting roligt med de här akvarellerna och haft en konstutställning. Berätta.
Precis, det var på Aftonstjärnan, än så länge är det på Aftonstjärnan i samband med att vi hade releasekonsert där. Så hade jag tryckt upp de här bilderna som är alltså, det är tänkt att det ska täcka ett omslag varje sån här, ett uppslag i en bok,
mm.
varje sån här bild. Så hade jag tryckt upp dem på filtar.
Det var ju
de här bilderna.
Det är helt fantastiskt.
Det var ett försök till någon liten metanivå där. Så att de finns, den bilderboken i dess nuvarande form finns på 8 filtar som jag planerar att försöka ställa ut på flera ställen sedan. Och vi får se om det blir med eller utan bok på plats eller inte.
Alltså det är så, när jag såg det så blev jag så här, jag skrattade så där när man gör, det var så underbart helt enkelt. Och så tänkte jag så här, vilka barn vill inte ha de där filtarna? Det är som en dröm att titta på och ha runt omkring sig. Så himla fina.
Tack.
Så då tänkte jag så här, ja, du är ju verkligen en person med många olika idéer och grejer du har för dig, bland annat det där. Jättefint. Vad roligt. Så jag tänker att du måste stå på och göra det klart.
Ja, tack. Det behövs lite pepp och sådär ibland. Samtidigt, just nu är jag ju ganska nöjd med att jag faktiskt fullföljde idén med en skiva, även om det är lite vanskligt känns det som att släppa en skiva oavsett format idag. Att det är ingen som köper skiva mer än möjligen i samband med spelningar. Just att vi gjorde en vinyl. Men det var helt enkelt, det var väldigt mycket en estetisk grej för min del att släppa en vinyl. För att jag tycker att, också att låtarna låter fint, alltså det klingar väldigt fint i en vinylspelare om spelaren är någorlunda bra. Just det här att man har ett omslag som man kan göra något av, ganska stort sådär liksom. Så att jag tog en av de här bilderna och liksom att den viker sig kring omslaget, och så är det en annan av bilderna som det är en typ av omslag som man kan vika upp. Jag vet inte om du har sett själva skivan.
Nej, jag har inte gjort det. Ja.
Ja. Och så är det sångtexten. Alltså ett blad inuti med alla sångtexter och sådana här saker också finns i skivan. Man saknar alltså det här att bara släppa en skiva på till exempel Spotify eller på digitalt. Jag tycker man saknar ett fysiskt medium på något sätt. Att man precis som en bok, tycker jag att det är omständigt och mycket motstånd och sånt där att göra fysiska skivor, men det är framförallt tillfredsställande när det får pris och sånt som nu i förra veckan, så det var väldigt skönt att det blev.
Jag tycker problemet är väl, vinyl har ju blivit lite poppis, men CD-skivor, är det någon som lyssnar på CD-skivor längre?
Det är nog det egentligen. Vi säljer ju inga CD-skivor längre. Vi har ju en annan skiva från 2014.
Mm.
Som jag har ganska många kvar av också.
Mm.
Men det där är ju olika. Jag tror att det kan säkert komma tillbaka också. Mm. I andra länder än Sverige så tror jag CD-skivan finns på ett annat sätt faktiskt.
Mm. Kan du ha det?
Det är Sverige som har blivit så himla digitaliserat och så.
Mm. Du är ju sån multi-instrumentalist också. Nu har vi pratat om dig som låtskrivare, men du spelar en himla massa instrument.
Ja, det är piano som är egentligen huvudinstrument. Och sen så under studietiden då i Göteborg så var jag på något som heter Kommersens loppmarknad. Som tyvärr är rivet nu. Det var sånt där fantastiskt hus i Masthugget. Och där hittade jag ett dragspel för 1500 spänn. Så det var lite starten faktiskt. Det var också väldigt avgörande för att det blev just Midnattsorkestern. Att då använde jag ju pianotangenterna på dragspelet för att själv kunna medverka i min ensemble och skriva för mig själv. Liksom. Därför att jag kände att dragspel snarare än piano låg närmare den stämningsvärlden som jag var ute efter då.
Mm.
Och sen så spelade jag lite allt möjligt. Min flickvän köpte en kontrabas för ett par år sedan. Och sen så var jag pappaledig så att jag har spelat... Eller pappaledig som man säger inom citationstecken. Så den har jag börjat spela på nu på senare tid. Och lite, ja, det är sån här kompinstrument och sånt. Gitarr och ukulele, banjo spelar jag gärna också. Men det är piano som är huvudinstrumentet.
Mm. Och då har ju du också jobbat med sångare genom åren, vad jag förstår. Som ackompanjatör.
Det är ofta det man får göra som pianist, att man får kompa. Så att jag har varit ute mycket på sådana här... Jag har varit ute på speldags mycket. Sådana här... För äldreboenden och andra. Mm. Träffpunkter för äldre och sådär och spelat. Mm. Povel Ramel och Alice Babs och sådana här saker. Som går hem väldigt bra. Och sen spelar jag ett band som heter Cats and Dinosaurs också.
Mm.
Som är en kille som heter Filip Bagevits framförallt som skriver låtarna och sjunger där. Och det är vänsterfeministisk swing. Är det.
Mm. Mycket vanlig kombination.
Mm. Så det är väldigt kul. Så att vi får två olika typer av gig för det mesta. Det är dels... rena dansgig, fast alla uppskattar inte den här politiska tvisten på det hela. Men vi har ändå fått ganska mycket dansspelningar tidigare, men nu är det väldigt mycket att vi har fått spela på Vänsterpartiet, fester och sådana saker. Och faktiskt turnerat mycket i Tyskland av någon anledning också. Det är mycket, mycket märkligt, men trevligt.
Mm.
Så det är ett gäng, vi är ett gäng liksom, goda vänner som har väldigt trevligt att spela.
Mm. Vad kul. Och sen läste jag och lyssnade faktiskt lite på ett band som du var med. Jag vet inte om ni spelar fortfarande, men nu ska vi se om jag fattar vad det heter. Ixtahuele kanske.
Ja, precis.
Alltså, du får berätta, för att det här var ju liksom hur kul som helst.
Ja, verkligen. Jag är inte med där längre faktiskt. Det var några år som jag var med där och det var fantastiskt kul. Vi åkte på två USA-turnéer.
Mm.
Det är ju på något sätt den här musikstilen som vi spelade. Det var, ja, bandet finns fortfarande. Det är en musikstil som heter Exotica. Jag tror att det var mycket så här att när Thor Heyerdahl hade varit på sin sån här Kon-Tiki-expedition så blev det liksom en sån här tiki-pop-kultur i kölvattnet av det.
Aha.
Då skulle alla dricka drinkar och typ ha fes på huvudet och liksom vara Söderhavet och Hawaii-skjortor och såna här saker. Det blev liksom en typ av 50-tals lounge-musik. Martin Denny och sån här, Arthur Lyman. En typ av islissning kan man säga.
Ja, men
lounge, lite jazzig och med mycket liksom etniskt inspirerade instrument och sådär. Alltså väldigt, väldigt mycket. Man kan ju verkligen prata om kulturell appropriering och sånt där. Men Men att man har tagit in liksom musik från olika sådana, man blåser i snäckor ifrån Hawaii och sånt där liksom, eller, och sen så sätter in det i någon typ av Hollywood-aktig 50-talsfilm, technicolor liksom.
Exakt.
Miljöstämning där man har smoking på sig och spelar vibrafon och liksom sån här lounge-musik.
Ja.
Och så blandat med, och där spelar jag piano då, så att det var tre slagverkare i det bandet. En som spelar bobams, såna här stämda bambutrummor liksom. Och ja, men det var väldigt kul sammanhang att spela i. Och den här tiki-kulturen lever fortfarande.
Mm-hmm.
I Sverige har ju knappt någon hört talas om den. I USA finns det, både i Florida och i Kalifornien finns vissa sådana här event.
Mm.
Och det är väl förhållandevis få egentligen som intresserar sig för det. Det är bara det att alla kommer dit som är intresserade, kommer till de här vattenhålen då.
Mm.
Så att det är samma personer som man träffar i Florida som man träffar i Kalifornien.
Aha. Typ. Det kändes, när jag lyssnade och såg, så tänkte jag så här, man förväntar sig att Rita Hayworth eller någon ska komma in. Alltså det är sådär,
precis.
Hollywood, lyxigt, kanske något sådär hotell, glamoröst. Och så står ni där i smoking och kör. Ja,
absolut.
Det var väldigt såhär, vad är det här? Så kändes så här, mycket ovanligt som du säger för vad svenskt liksom.
Ja, det är jättekul, för att det är ju Ixtahuele, det är en av världens, alltså en av de få i världen som håller den här traditionen vid liv och har blivit väldigt uppmärksammad just i de här kretsarna då, och inbjuden till olika ställen. Vi har spelat i Saint-Tropez till exempel på en tiki-festival där. Och ja, men runt på olika sådana här bara tiki-barer, någon sån här skum sak uppe i bergen i Schweiz. Alltså vi har liksom hittat de där ställena som...
Mm. Jag kan tänka mig att vilken bar som helst skulle vilja ha er, eller då det här bandet, nu är inte du med längre, men för det direkt så skapar det den där stämningen. Man vill
verkligen
sitta där med en drink liksom.
Verkligen.
Man vill vara med på något vis.
Ja.
Ja, jättekul. Du håller ju på med väldigt mycket olika saker. Inte minst så läste jag att du hade varit iväg och spelat piano till stumfilm.
Ja, det var ju förra veckan som jag gjorde det senast uppe i Stenungsund på bion de har i Kulturhuset där, Fregatten. Jag spelade till en Buster Keaton-film som i år fyller 100 år, som heter Sherlock Junior.
Mm-hmm.
På svenska heter den av oklar anledning Fart, flickor och faror. Så den har jag spelat till både i Alingsås och i Stenungsund, har jag spelat piano till den.
Hur gör du då? Måste du förbereda dig genom att titta på filmen, eller spelar du improviserat medan det pågår?
Ja, det är sånt jäkla tempo så att man måste ha någon sorts plan. Så att jag har ju spelat ganska mycket sån här piano. Jag har ganska mycket repertoar, solopiano, repertoar att sitta med, mycket sådär görsbaserat och halvimproviserat. Så att jag har liksom tittat igenom filmen och skrivit ner vad jag tycker passar var.
Mm.
Så att jag använder mig av ungefär lika populärmusikmelodier som är ungefär lika gamla som filmen. Och lite sådär blandat jazz och lite sådana här kända valsmelodier, tangomelodier, lite åt det hållet liksom.
Mm. Men det känns ju som att du är lite retro kan man ju säga. Du gillar,
ja,
det,
just den grejen är ju verkligen retro.
Det är jätteretro. Men även de här andra, det här exotiska Ixtahuele-bandet och sen även Midnattsorkestern till viss del är ju lite så här.
Det är absolut inspirerat av väldigt mycket. Och det är ju liksom på något sätt det som har, det är vissa saker som man har lyssnat på som har format den.
Mm.
Så det handlar väl mest om det, tänker jag.
Mm.
För mig handlar det mer om stämningen än nostalgi. Sen är det väl svårt att helt säga att man inte är nostalgisk. Liksom. Men rent instrumentalt så är det ju swing egentligen är det som jag har spelat mest. Och helst spelar på piano och så. Att en lite jazzig äldre stil kan man säga också.
Mm. när du, alltså, ja, och vilka förebilder har du sådär när du skriver eller när du tänker tillbaka om det? Så där skulle jag vilja kunna skriva eller?
Ja, det tänker jag just på musikskrivandet.
Mm.
Ja, det är väldigt mycket olika saker som man lyssnar på. Men jag uppskattar ju väldigt mycket en sån som Georg Riedel, inte minst för hans arrangemang, hans visarrangemang. Han var ju anställd på, jag tror det var Metronom han var anställd på, som arrangör. Mm-hmm. Så att han skrev ju alla arren till Fred Åkerström och sån här liksom. Jag tycker att det har varit en inspiration definitivt. Georg Riedel och Bengt Hallberg till exempel.
Mm.
Alltså arrangörer. Sen textmässigt är jag ju definitivt tycker mycket om Olle Adolfsson till exempel. Evert Taube eller... Min ingång som sagt har ju varit att textsätta melodier snarare än att tonsätta texter.
Mm.
Så att det utgår ju från melodins stämning väldigt mycket. Mm. Så att det är egentligen mest en beskrivande av en stämningsbild. Egentligen så, anledningen till att jag började skriva texter överhuvudtaget, jag tänker efter, det var egentligen att en kompis med mig på Gotland skrev text. Eller börja skriva text till lite av mina melodier. Det var nog det som lärde mig att prova liksom, och det där, liksom, tänka hur man tänker med sångbarhet och sådana här saker. Och sångbar text. Som sagt, det är för mig ett ganska hårt arbete med att skriva text. Det är ju det där med att form, om man pratar om form. Skriver man bara text rakt ut i luften så är ju det... på sätt och vis svårt att inte ha begränsningar, att inte ha en tydlig form som begränsar den, för det är ju det melodin gör, det begränsar ju formen väldigt mycket och styr formen väldigt mycket, och det kan ju vara ibland, jag har ju gett upp många gånger att skriva en text till en viss melodi, jag har tänkt att ja, men den här melodin vore, det vore kul med en text, och så har jag insett att nej, men det går ju inte liksom. Så att det är ju en dubbelhet det där. Att det krävs hårt arbete för att skriva en text till en given form.
Mm.
Men samtidigt underlättar det väldigt mycket att ha formen given.
Mm.
Det finns en låt till exempel med mina orkester som heter Nattens färger. Som är väldigt inspirerad utav... Det var någon sån situation att man fick ett dödsbud närmast eller någonting. Och... sen handlar den om nattens färger, men ändå, det är på något sätt en lite tung och mörk stämning över den. Sen så, när han, kommunalrådet Göran Johansson här i Göteborg hade gått bort, så av någon anledning så spelade de den i radio på någon sorts minnesstund över honom. Så det kändes väldigt fantastiskt att den valdes som... Till ett stämningssammanhang som var lite ja, men, finstämt och på något sätt. Det var någonting ändå som även om låten handlar om nattens färger som titeln också säger. Så var det någonting som jag tror ändå gick igenom där ifrån melodin som gjorde att det var någon som tyckte att den passade.
Mm.
Så att det kändes väldigt fint.
I toner av mörkaste blå, toner av blå, mörkaste blå, blir världen målad av skuggor när skymningen faller på. Och nymånen över vårt hus, månen i skyn över vårt hus, en smal bit av en cirkel av vitt fluorescerande ljus. I nystruken sammetsväst har natten nu kommit som gäst. Den tänder sina lyktor och spänner för sin häst och kör mellan stjärnors blås i Karlavagns öppna kaross på kryss över den himmel som välver sig svart över oss.
Jag tycker du ska ta den där utställningen med yllefiltarna upp till Stockholm så vi får chans att titta på dem här uppe också.
Det vore jättekul. Det är jag superintresserad av att göra.
Ja, och Midnattsorkestern kan spela och så kan vi få titta på dina fina akvareller och på de här filtarna. Det skulle vara jättefräckt.
Ja, det vore superkul.
Mm.
Ja.
När man lyssnar på Midnattsorkestern så får man ju också, man får bilder i huvudet. Alltså det känns lite som att, åh, man vill se en film. Liksom man börjar se liksom.
Ja, drömmen har väl varit lite så att kanske att det är någon som hittar ens musik och använder den i en film eller något sånt där. Att den kommer ut den vägen och liksom. Men det är ju såklart, det vore jättekul ifall någon film som man själv hade någon sorts idé om att den var konstnärligt intressant också. Eller på något sätt att man fick jobba nära en regissör och hade någon sorts samsyn med den. Att ens musik användes då. Det är väl risken när man skriver filmmusik på beställning. Jag har råkat ut för det själv. Mm. Bara när man skriver till kortfilm och sådär. Det är ju det att regissören inte riktigt lyckas förmedla vad vederbörande vill ha.
Mm.
Och då blir det liksom, försöker man göra någonting som någon vill ha och sen så blir det något som ingen vill ha istället till slut. Det finns en tonsättare, Jan Tiersen, som skrev musiken till Amelie från Montmartre, alltså 90-talsfilm. Mm. Väldigt fin soundtrack. Och man tycker det är liksom så fantastiskt. Och sen har jag förstått det att det där var musik han hade gjort redan. Det var någon som hittade liksom hans musik.
Mm.
Och så blev det soundtracket till den här filmen. Och är totalt avgörande tycker jag för stämningen och allting. Och är det som man verkligen bär med sig. Ja, soundtracket är det bästa med filmen tycker jag. Så att ett exempel på det liksom.
Mm.
Bara.
Jag tycker också att det var intressant. Jag pratade med Lina Nyberg, jazzsångerskan och kompositören förr. Mm. Hon använde ju också bilder. Men som inte som slutprodukt utan med för att skapa sina låtar och kompositioner. Ja. Så jobbar hon med moodboards där hon liksom plockar ihop bilder och för att få den stämning och det innehåll hon sen beskriver i musiken. Så det är rätt spännande hur det ändå är nära kopplat. Att det är ju någonting man vill förmedla och det visuella är med och hjälper till att fånga det där eller beskriva det eller på något vis.
Verkligen, ja. Vad intressant.
Mm. Ja, jag blev så här, jag vill också göra moodboards. Och sen har jag inte kommit igång att göra det, men det är ju aldrig för sent att börja. Hörru du, jag tänkte också att vi skulle prata om sång. Det här är ju ändå Sångarpodden. Så hur skulle du säga att sång har påverkat dig?
Så som det har haft betydelse för mig i min uppväxt och sådär, så har jag ju sjungit i kör ganska mycket som liten. Jag började jag sjöng i Domkyrkans gosskör i Lund. Och vi satte upp det, Eva Bolin som ledde då. Att vi sjöng sånt som Forés Requiem när jag var ganska liten. Det har ju definitivt påverkat. Alltså hur jag tänker i stämföring och liksom, jag menar, det höret man hade då också, att man kunde ju allt utan till.
Mm.
Jag kommer fortfarande ihåg hela Forés Requiem utan till liksom. Ja, men det påverkade väldigt mycket. Just att få tillgång till och möta musik på det sättet. Så att, ja, men med hur man tänker i stämmor eller arrangemang och såna här saker. Sen hela den här grejen med, för det är ganska mycket vaggsånger med Midnattsorkestern, får man väl ändå säga. Att det bygger väldigt mycket på att min mamma sjöng väldigt mycket när jag var liten. Och det är fortfarande en väldigt stor repertoar därifrån som jag även försöker sjunga för min son då ibland när han tillåter det. Men det är någonting i den stämningsgrejen och nattstämningen som jag kan känna faller tillbaks. Jag kommer liksom, det faller tillbaks på när jag var liten och hon satt och sjöng. Hon hade, i vår barnkammare då, så hade vi en gammal tramporgel med kandelabrar. Och så ibland så satt hon och sjöng till gitarr. Och det är ganska mycket de bilderna, om du vet, i sången Yllefilt så beskrivs det de här reflexerna i taket som man ser. Och det har som otroligt tidiga minnen av det från när jag var liten. Och ja, det var väl väldigt mycket att min mamma satt och sjöng godnattsånger. Och så låg man i sin säng och tittade upp i taket. Och då var det till exempel om det regnade eller blåste ute så kanske det var någon, jag kommer ihåg att det var någon lykta som hängde ute på vår gård som liksom rörde sig, och så rörde sig de här skuggorna i taket då också. Så att det faller tillbaks väldigt mycket på gamla minnen från någon sorts, ja, men det är någonting i det som känns väldigt tryggt också på, tror jag, liksom.
Mm.
Att, ja, men vaggsångs melodigrejen och det här lite inbonade nattliga. Jag kommer ihåg det, jag fick någon sån känsla när jag sov över hos mina föräldrar för några månader sedan. Så sov jag på en madrass i vardagsrummet. Och då kommer jag ihåg att jag låg och lyssnade och så hörde jag liksom tåget lite på avstånd. Och så där hörde jag tågrälsen på avstånd. Och då blev på något sätt, man befann sig plötsligt i någon sorts nästan sagostämningsgrej. Alltså man, det var väl också att jag var hos mina föräldrar. Då var det plötsligt som att man var liten igen. Och så hittade man till någon sorts, lite som där introt i skymningssagor med ett tåg som åker runt. Ett barnprogram som gick när jag var liten. Med, alltså att någon typ av trygghet och stämning i det där som ja, men jag tror att det handlar väldigt mycket om att hålla det levande eller förmedla det vidare eller någonting. Att jag har en väldigt stark känsla för det. Och det gäller väldigt mycket av, på något sätt, att estetiken är formad i ganska tidig barndom, tror jag. Det är samma sak med bilderna och allting. Liksom. Att det, för mig handlar det inte om nostalgi, utan det handlar om att det är vissa saker som man håller högt, som man har sett när man var yngre. Och som man vill kanske förmedla vidare eller i bästa fall vara upphov till själv. Sådär. Ja, det var lite tankar bara.
Vad fin. Vi måste ju också prata om din konst. För du gör ju jätteroliga grejer. Jag tänker på din så här återbrukskonst.
Ja, just det.
Det roligaste är ju så här Kortedalhästen med sin provenienshistoria där med grottmålningar. Det är alltså en dalahäst men i Kortedala färger kan man säga, Göteborgs färger.
Ja, precis. Sexan spårvagn till Kortedala som är väl en av de allra äldsta spårvagnslinjerna, just första förorten där på 50-talet. Jag bodde ju några år i Kortedala, så att då var jag väl lite lokalpatriot där också. Fick göra en utställning i bibliotekets skyltfönster där på Kortedala torg.
Mm.
Och då blandade, det var väldigt mycket, det var dels, ja, landshövdingehus som också är en speciellt Göteborgs grej som jag faktiskt, ja, håller på med fortfarande. Där basen är mjölkpaket.
Det låter ju crazy, men det blir ju väldigt häftigt. Det är väldigt fint.
Ja, det var det skoj.
Lyssnarna får alltså gå in på dina hemsidor eller din hemsida och kolla på de här bilderna, för det är jättekul. Det är som burkar som blir spårvagnlinjen nummer 6 då till Kortedala. Men precis. Mest gillar, och så de här husen då, men gjorda av mjölkpaket. Men det roligaste tycker jag är den där Kortedalhästen. Dalhästen som är den här historien om att den finns i grottmålningar. Alltså jag skrattade. Jag skrattade högt.
Jag har lite dåligt samvete för att det är faktiskt jättemånga som har hört av sig och vill ha sådana här kortedala hästar.
Ja.
Och jag har inte hunnit med det sedan jag blev småbarnsförälder. Det är liksom exakt vad man inte lyckas göra när man är småbarnsförälder. Mm.
Tack så mycket.
Tack.
För att du var med i Sångarpodden.
Vad trevligt.
Ja, verkligen. Inte det vanligaste samtalet i podden. Inte så mycket nördigt om sånt, men mycket kul och intressant och roligt.
Ja, ja, det var väldigt trevligt att få prata.
Stort.
Diskutera. Ja, tack så mycket.
Du har lyssnat på Sångarpodden. Och vill du ha mer information eller få länkar till artister med mera, så gå då till vår egen webbplats www.sangarpodden.se. Vi hörs! Du som är sångare och tycker att det är svårt att hålla igång din sångröst, kolla in Icing, din sångtränare på nätet. Gå in på www.icing.se, ising.se, så får du veta mera. Vi hörs!